Hoppas att rösten håller idag. Jag har haft lite lite problem i halsen så där, men jag hoppas att ni kan höra vad jag säger trots det. Ska vi be en bön bara så. Tackar dig Jesus för att du är här, Herre. Jag tackar dig att du vill tala till oss, Herre, genom ditt ord, Herre. Ja, du vill uppmuntra oss, du vill förnya vår inre människa, Jesus, med ditt goda, Jesus. Tack att du vill bo mitt ibland oss, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Det var en pastor som sa så här, att det är viktigt att man läser hela Bibeln. Och så sa han så här, från Matteus till Uppenbarelseboken. Därför ska vi läsa ifrån det gamla testamentet idag, tänkte jag. Och jag tänkte läsa ifrån Nehemja. Mycket spännande berättelse som inträffar där. Och Nehemja 1 tänkte jag läsa ifrån. Ta mig glasen. Nehemjas, Hakiljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev, i det 20:e året, när jag var i Susansborg, att Hannai, en av mina bröder och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, det som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sade till mig, det som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen, och det lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar är nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Och jag sa, å Herre, himmelens Gud, du stor och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt den som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du må höra din tjänarens bön. Dag och natt ber jag till dig inför Israels, för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått emot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte håller fast vid det bud och det stadgar och lagar som du gav till din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sade, om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken, men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni borde fördrivna till himmelens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn ska bo där. Det är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, det som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare idag ha framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Jag var då munskänk hos kungen. En mycket allvarlig situation i Israels historia. Folket hade tidigare blivit bortförda till Babylon. Så de befann sig där, men nu hade de börjat återvända, för Jeremias profetia hade börjat gå i uppfyllelse. Efter 70 år så kom de tillbaka och templet, vid den här situationen som vi befinner oss nu, så hade templet byggts. År 516 så var det färdigt, säger vetenskapsmännen. Så det var en väldigt viktig grej, förstås. Men det var en sak som saknades. Jerusalems mur låg nere. Det var nedbruten. För när de hade intagit staden år 586, då förstörde man Jerusalem och templet och allting, och muren jämnades med marken. Och vid det här tillfället så hade muren legat nere i 140 år. 140 år, en ganska lång tid. Och Nehemja, han verkar inte veta om det här. Men hans landsmän kommer. Hans bröder kommer till honom. För han bodde ju där borta. Han bodde med kungen där borta. Han hade det ganska bra. Han var ju munskänk hos kungen. Och jag kan tänka mig att han levde inte i någon förtryck. Han hade ganska bra där. Men hans hjärta var hos sitt folk. Hans hjärta var i Jerusalem. Trots att han befann sig i Susan. Långt borta därifrån. Så när hans bröder kommer till honom, så är det första han säger: hur är det med dem där borta i Juda? Hur är det med Jerusalem? Och som tur är så är ju de här grabbarna, de är ju ärliga. De säger ju precis som det är. Kan du tänka dem om de har sagt: ja, men det är ganska bra här. Muren är i för sig nedbryten, men det har det varit så länge så att det är ingenting som vi bryr oss längre om. Nej. De säger precis som det är. Det som befinner sig kvar i fångenskapen och i provinsen, det lider stor nöd och vanära. Jerusalems mur är nedbruten och deras portar är nedbrända. När han får höra detta så säger han inte så här: ja, okej. Det var ju synd det då. Jag kanske ska be en liten bön för dem efter jag tittat på Aktuellt. Nej, säger han inte. Vad är det som händer med honom? Jo, hela hans inre, hela hans liv, vid den här tidpunkten han får höra de här orden, så går det rakt igenom dem bara. Han blir förkrossad och han bara gråta inför Gud. Och det är inga krokodiltårar. Herre, dina murar ligger nere, Herre. Och du vet att det här är svårt för folket, de lider. För han visste ju naturligtvis som alla andra judar att Israels folk, de var ju det utvalda folket. De tillhörde ju honom. Vi kände ju till alla historierna som de har fått höra, som var liksom ingjutna i deras hjärtan och skrivna i deras hjärtan. Om Abraham, om Mose, hur Gud hade talat till Mose. Till exempel, när Gud säger så här: ty du är ett heligt folk inför Herren. Vi läser från 5 Mosebok kapitel 7 till exempel. Ty du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig och Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder. De här orden resonerar i Nehemjas liv och hjärta. De finns inskrivna i hans själ. Han var inte rotlös. Han hade sitt hjärta med Gud. Det var identiteten. Att nu när folket lider där borta och Jerusalems mur ligger nere, då får han utgjuta sitt hjärta inför Gud. Han insåg allvaret med att muren var nere. Och han ställde sig inför Gud. Vad är det som han säger då? Ja, han säger ju inte: Gud, bygg upp muren. Du har bara kunnat göra så här, muren står där. Ja, problemet löst. Det gör han inte. Utan han går inför Gud. Och han gråter inför Gud. Och han går ner på sina knän. Det står inte det här, men jag kan tänka mig att han gör det. Han går ner på sina knän. Och han får gråta ut den här nöden som han bär inom sig. När han ser och förstår att Jerusalems mur ligger ner och portarna är nedbrända. Gud ville ju att hans namn skulle bo där. Hans namn skulle bo där. De skulle vara ett heligt folk. De var utvalda av Gud. Så varför är det så viktigt att muren finns upp? Varför är det så viktigt? Ja, folket skulle vara ganska försvarslösa ifrån de fiendefolken som fanns runt omkring. De kunde liksom bara gå in i staden. Göra rent hus. Muren skulle ju givetvis skydda templet. Skydda templet. Där bön, genuin bön, skulle hållas inför den helige guden. Vilddjur och motståndare av olika slag. Det var lätt för dem att göra livet surt för judarna. Om inte muren var det. Man kunde inte avgränsa och förhindra att det som inte skulle vara där kunde komma in. Och muren vittnar ju faktiskt om, när den var nedbruten, av ett folk som hade blivit bortsopat i princip. Och som därför fraktades av de omgivna folken. För han säger på flera ställen när man läser när hemma, ni kan gå hem och läsa sen får ni se, att vi fraktade. Men den uppbyggna muren skulle ju också vara ett vittnesbörd att vem Gud är. Att han välsignar sitt folk. Och den skulle också vara en signal till Israels fiender. Att Gud är med Israel. En stad skulle aldrig fungera utan att muren fanns där. Omöjligt. Så nu så sätter de igång Eller så att säga, Nehemja, han lämnar nu Susa och så tar han sig till Jerusalem. Han lämnar Susa och så tar han sig till Jerusalem. Hela den långa vägen. Varför vill han göra det? Jo, det är någonting. När han hade fått höra det här, när han hade fått vara inför Gud, då hade liksom Gud fört in sin vilja i honom. Han hade liksom blivit ett med Guds vilja. Så att de här tårarna som kom ifrån Nehemjas ögon, det var faktiskt tårar från Gud själv. Gud såg att hans folk led och hade svårt. Guds hjärta var förkrossat också. Kan du tänka dig? När han såg. Och så säger det så han så här. Nehemja 2:12. Det är lite intressant. Jag hade inte talat om för någon vad min Gud hade lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Jag hade inte talat om för någon vad Gud hade lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Inte någon visste om det. Men han visste om, därför att Gud hade talat till honom att nu ska muren byggas upp. Det är dags. Så han går dit och undersöker muren och tittar. Och så möter han personerna där i Jerusalem, judarna där, och så säger han så här till dem: ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portar nedbrända. Och så säger han till dem: kom, låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte längre behöver utstå förakt. Och de tycker ju att ja, visst, det här är ju jättebra. Det var en jättebra idé. Den har ju faktiskt legat nere nu 140 år, och vi har liksom vant oss vid att den är nedbränd. Ja, den är nere liksom. Det var nästan så. Men nu händer det någonting. Nu händer det någonting. För nu är det en man där som inte tyckte om att det kom någon person till Jerusalem och var vänligt inställd till judarna. Och hans namn var Sanballat. Känner du till Sanballat? Hans namn ärar. Hans namnet ärar månguden Sin. Och du som kan engelska, du förstår mig en gång vad det handlar om. Så står det så här att, men när, om vi kan läsa ifrån här, det är Nehemja 2:19, men 2:9 blir det väl kanske. Ja. Men när Horinten, Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Gesem hörde detta, alltså när nu ska vi bygga upp muren, då hånade och föraktade oss och sa: vad är det ni gör? Ska ni sätta upp er mot kungen? Då svarade jag dem: himmelens Gud ska låta det oss gås väl, och vi är hans tjänare ska börja bygga muren. Men ni har ingen del eller rätt i Jerusalem eller anknytning dit. Så de började fortsätta bygga. Och när Sanballat hörde att vi höll på att bygga på muren, blev han förbittrad och mycket rasande. Han hånade judarna och sade till sina bröder: vad är det som dessa eländiga judar gör? Ska de få hålla på så där? Ska de få börja offra? Ska de en dag få arbetet färdigt på muren? Ska det kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända? Ammoniten Tobia stod bredvid honom och sa: låt dem bygga. Om det så bara är en räv som hoppar upp på muren så kommer den ramla ner. Förakt. Men när Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och assyriterna hörde att man fortfarande höll på att bygga upp Jerusalems mur och att sprickorna började tätas, då blev de mycket förbittrade igen. De gaddade sig alla samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Då bad vi till vår Gud och satte ut vakt mot den dag och natt för att skydda oss mot den. Ja, här ska inte byggas någon mur inte. Det ska vara som det alltid har varit. Vi vill ha fri tillgång till den här staden. Vi vill kunna få ut vår del. Vi vill kunna genomföra vår agenda och våra tankar. Vi vill kunna styra den staden. Det ska inte vara någon mur här som står i vägen för oss. Men det intressanta är det, trots alla hot och att de ska inta Jerusalem och allt det här, så fortsätter jobbet. Nehemja, han låter sig inte nedslås. Han låter sig inte backa. Han låter inte fruktan komma in i hans liv och säga, ja, oj då. Usch, hur ska det här gå? För de var ju naturligtvis väldigt hotade. Det var ju inte det att han liksom satt där och så här bara, jag känner att jag har kontroll. Nej, inte alls. Han ropade till Gud. Han bad för att de här folken ska hålla sig på avstånd för oss. Ingen kunde stoppa uppbyggnaden av muren. Den byggdes upp i alla fall. Och så läser vi Nehemja 6:16. Jag tycker det här är så spännande. Jag tycker det här är så bra. För det står så här. Muren blev färdig på den 25:e dagen i månaden. Efter 52 dagar. 52 dagar. I en mur som har legat ner i 140 år. Det är ganska imponerande. Och så står det så här. När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring såg det, då kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att arbeten på muren var Guds verk. Det var Guds verk. Det ordet som man använder här för att vanmäktiga, det är det hebreiska ordet nafall. Och det kan också betyda falla i strid. Det kan betyda kollapsa. För kan du tänka dig att de bygger upp muren och så kollapsar de omgivande folkets mod. Och de får en fruktan och de får en respekt. För det här, för att de förstår att det är Gud som har byggt upp den här muren. Då är det slut på allt hån och förakt. Han har gjort sig ett namn, han som är högt över alla andra namn. Folken bävar inför honom. Folken besegrades genom att muren byggdes upp. Det var det som behövdes. Det kan vara så här. Din mur i ditt liv är nedbruten. att portarna i ditt liv är nedbrända. Kanske har kärleken till den här världen och fascinationen över den här världen gjort att muren har raserats i ditt liv. Och Sanballat har fått komma med sina förslag och först in fruktan i ditt liv. Herren vill bygga upp den igen. Han vill göra dig hel på nytt. Han vill lägga sina händer på muren och täta sprickorna i muren. För Herren har kallat dig till att vara helig. För det ska du veta, att innan Gud är kärleken och innan Gud är något annat, så är han helig. Han är den helige. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och han vill ha sitt namn skrivet. Sitt namn vill han ha i dig. Han vill ha, han vill bo i ditt liv. Du kanske finns här, jag vet inte, som har en profetisk gåva. Som kan profetera. Men du har tystnat. Därför att du har fått möta motstånd och muren har raserats. Och här ska inte profeteras. Och du har fått möta det där föraktet. Herren, bygg upp det på nytt. Han vill att det ska fungera på nytt i ditt liv. Du kanske finns här som kanske har fattat felaktiga beslut som har lett till att muren har raserats. Herren vill bygga upp det på nytt. Herren vill välsigna dig och hela dig. Du kanske finns här som längtar efter ett inre helande. Herren vill bygga upp muren på nytt. För alla de pilar som fienden skickar och allt som har fått såra dig i ditt hjärta och ditt liv. Herren vill hela dig. Herren vill bygga upp muren på nytt så att funktionen kan på nytt, funktionen i ditt liv på nytt kan få blomma ut. Du kanske finns här att du har vant dig vid att muren har legat nere. Du kan inte ens tänka dig att den kan byggas upp på nytt. Men då ska du veta att Gud är mäktig. Han är mäktig att bygga upp en mur som till synes var totalt förstörd. På liknande sätt som Nehemja grät och bad för muren och för folket, vad de led. Jesus gråter och känner dig rakt igenom. Han vill på nytt bygga upp muren i ditt liv och göra dig hel. Han vill lägga sina händer på muren och täta sprickorna i den igen. För att hans namn ska bo där till evig tid. Anpassa er inte efter den här världen. Ve er när världen talar väl om er. Ni ska vara heliga, ty jag är helig, säger Herren. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett helgat folk, Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk, är nu Guds folk. Ni som inte har tidigare fått barmhärtighet, har nu fått barmhärtighet. Ska vi tacka Jesus? Helige Fader, jag vill lyfta upp ditt namn, Herre. Jag vill böja mig inför ditt namn, ditt heliga namn, ditt väldiga namn, Jesus. För du är en upphöjd Gud, Herre. Men du är ingen passiv Gud, Herre. Du är ingen kall domare, Herre. Utan du har kommit, Herre, för att helga, Herre, oss och rena oss, Jesus, i ditt blod, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du ser våra hjärtan, Herre. Du vet vad vi tänker, Herre. Du känner oss, Jesus. Och du ser på våra hjärtan. Du ser på oss, Herre. Med kärlekens öga, Jesus. Ja, du vet vad vi behöver, Herre. Jesus, du vet, Herre. Du vet att det är ett motstånd mot allt som har med dig att göra, Jesus. Från den här världen, Herre. Och du vill bygga upp muren, Jesus. För allt ska inte komma in, Herre. Din vilja ska få ske, Herre, i våra liv. Att du vill hela, Herre, det som behöver helas, Jesus. Att du vill lägga dina händer, Herre, på muren, Herre. Täta sprickorna i våra liv, Jesus. För att ditt namn och ditt rike ska få växa ut ur våra liv, Jesus. Att ditt namn, Herre, ska få vara mitt ibland oss, Jesus. Vi tackar dig för din kärlek, Jesus. Tackar dig för din nåd, Herre. För att du är en god Gud, Herre. Äran till dig.